Tingsrätten håller sammanträde i målet mellan advokat Jennica Paulette och jurkand Linda Bolin Jakobsson. Parter och ombud kallas till sal 10.
Hej och välkomna till Atlas barnrättssnack och avsnitt nummer 1 av vår podd. Jag heter Jennica Paulette och är advokat.
Och jag heter Linda Bolin Jakobsson, är idag jurist och snart advokat.
Ja, och vi jobbar tillsammans på Atlas advokater som jag driver tillsammans med advokaterna Emily och Marcus. Jag jobbar sedan 11 år som jurist och blev advokat 2014. Jag jobbar uteslutande med olika frågor som rör barn. Dels vårdnadstvister, dels tvångsvård av barn och barn som blir utsatta för brott. Linda, vad jobbar du med?
Ja, jag har jobbat i 10 år nu faktiskt här i dagarna. Jag blir förhoppningsvis också advokat inom de kommande 2 veckorna om inget tillstöter. Jag jobbar precis som Jennica uteslutande med barnrätt. Har fokuserat mestadels på vårdnadstvister men jobbar även som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och med frågor om tvångsvård såsom LVU. Förutom mitt jobb som jurist så är jag även vice styrelseordförande i en ideell förening som heter Alltid Sedd. Och vi jobbar uppsökande med ungdomar som utsätter sig för sexuell exploatering eller säljer sex eller liknande på nätet. Så även det barnrelaterat. Och du har ju också ett styrelseuppdrag, Jennica.
Ja, som kanske inte är så barnrelaterat, utan jag sitter i styrelsen för Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund.
Inte dåligt det heller.
Jo, det är ett väldigt roligt styrelseuppdrag där vi går igenom alla ansökningar från folk som vill bli advokater och som vi då antingen avstyrker eller tillstyrker. Och sen så deras ansökningar kommer sedan slutligt avgöras av huvudstyrelsen av Sveriges advokatsamfund. Men andra frågor som vi pratar om, det är ju också vad får advokater göra på nätet? Vad ska krävas för att man ska komma in i samfundet? Många, många viktiga och roliga frågor.
Ja, och både du och jag har ju en bakgrund av att både så att säga har varit anställda och drivit eget. Och vi jobbar ju sedan 2017 då tillsammans på Atlas.
Mm, precis, så vi har jobbat ihop du och jag i snart 4 års tid.
Mm.
Och vi har ju en sak gemensamt i vart fall.
Ja.
Och det är ju vårt intresse för barnrätt.
Precis, men annars så är vi ju ganska olika. Jag är snart 35 år och lever med man och hund, frivilligt utan barn. Och har en väldigt, så att säga, har ett väldigt aktivt privatliv där jag gör allt från att åka utomlands och dyka till att bestiga berg. Och, ja, men jag är liksom lite så här grann alltid på väg. Och du lever ju ett lite annorlunda liv från det.
Ja, men precis. Jag har 3 barn, varav ett barn är på heltid och 2 stycken numera på halvtid. Och vanligtvis så är vårt största intresseområde att resa, men det går ju inte just nu.
Då har vi någonting gemensamt privat.
Just det, det har vi. Vi har våra resor. Ja, jag tycker det är lite svårt att säga vad man har för fritidsintressen just nu.
Ja, alltså det är ju ganska begränsat. Det är ju... Ja, Netflix går ju varm hemma hos oss.
Ja, vi älskar att laga mat. Eller min man älskar att laga mat. Jag älskar att äta hans mat.
Ja, nej, men så att säga, i vanliga fall så gör du... Du gör väl ganska mycket med din familj på fritiden och sånt?
Ja, men det gör jag. Jag har ju ett barn som fyller 3 nu till sommaren. Och det är ju full rulle dygnet runt, höll jag på att säga. Nej, men hela hans vakna tid. Och sen har jag 2 tonårsbarn. Så att, ja, det är mycket, mitt liv kretsar väldigt mycket kring dem.
Mm. Och det tänker vi ska bli ganska spännande för er som lyssnar. För att det kommer ju då som sagt att vara lite olika perspektiv på barnrätten. Dels då barnrätt från en 3-barnsmamma. Och sen då dels barnrätt från en icke-mamma helt enkelt. En person som jobbar med barnrätt och har gjort det i många år men som inte själv har barn. Så det ska bli spännande att se, och det är spännande att se idag när vi diskuterar våra olika mål så att säga, på byrån. Att men de olika perspektiven som kommer just, hur man kan se saker på olika sätt när man har barn respektive när man inte har barn, trots att man har jobbat ungefär lika länge.
Mm. Och det vi tänker med den här podden, det är ju att vi ska prata om juridik kring barn, men att det kommer vara ganska olika, att det kommer vara väldigt en bred podd.
Precis. En väldigt bred podd, men med liksom barnet i fokus helt enkelt i de olika frågorna som vi kommer att ta upp. Men först ut här så har vi valt att prata om barn som exploateras i sociala medier. Och där har ju du, Jannica, skrivit en artikel om det här precis nyligen som kom ut och som ligger under fliken aktuellt på vår hemsida. Så du får jättegärna börja berätta lite om den artikeln.
Jo, men precis. Jag tycker det är en intressant fråga. Vad man får lägga ut på nätet, alltså när det gäller bilder och information om sina barn. Och hur fungerar det med samtycke från barn? Kan man få ett genuint samtycke? Och då har jag främst fokuserat på folk som gör det här kommersiellt. Alltså inte kanske en mamma som lägger ut bilder på sina barn på Instagram och har 50 följare, utan snarare de här stora influenserna.
Och där tänker jag att där, precis som Jannica tar upp, att där är det ju en stor skillnad. För jag tänker de flesta som har barn har ju ett mindre antal följare. Man kanske känner alla sina följare. Väldigt många har också ett stängt sociala mediekonto. Och då vill vi liksom tydliggöra att, alltså självklart så är det inte ett problem att lägga upp bilder på sina barn. Men när det gäller de här stora influenserna så handlar det ju väldigt mycket också om ett, förutom ett exploateringsperspektiv, om ett ekonomiskt perspektiv. Och du har ju skrivit lite om lagstiftningen i olika delar.
Ja, men precis. För det finns ju inte en lagstiftning som helt svarar på frågan hur man får lägga ut bilder på sina barn. Utan jag har då kollat på lite olika lagstiftningar. Bland annat GDPR som kom här för några år sedan. Och som var en stor skräck för många utav oss.
Oh, ja.
Och där så säger ju då GDPR att det man ska titta på, det är ju syftet med publiceringen. Och bilder på barn anses vara en personuppgift. Den här lagen utgår ifrån vad man får göra med olika personuppgifter. Och då så säger den lagen att barn under 13 år, där är det föräldrarna som helt och hållet avgör om en bild ska få publiceras på barnen.
Vad händer då med barn som är under 13 år?
Ja, precis. Där gäller det bara att föräldrarna, vårdnadshavarna, är överens om. Men det är viktigt då att båda vårdnadshavarna är överens om att publicering ska ske. Men efter ett barn har fyllt 13 år, då så ska man börja inhämta samtycke. Och det kan ju i sig vara problematiskt, därför att bara för att man är 13 år så betyder det inte att man har en sådan mognad att man förstår vad en publicering kan få för konsekvenser, i och med att en bild aldrig försvinner från nätet.
Nej, och det är ju också någonting, tänker jag, om man relaterar lite till ett ämne som vi jobbar mycket med, nämligen vårdnadstvister, att där pratar man också väldigt mycket om det här med konsekvenstänk och barnets liksom rätt att komma till tals. Och jag tänker att en 13-åring som godkänner ett visst upplägg i sociala medier kontra en 13-åring som är väldigt, väldigt säker på att den vill bo på ett visst sätt eller ha umgänge på ett visst sätt. Båda de har ju lite grann samma dilemma, att man vet inte riktigt vilken mognad det här barnet har eller vilket konsekvenstänk den har. Och där är ju både lagstiftaren och domstolen när det gäller vårdnadstvister och barns, så att säga, samtycke ganska försiktiga med att det är liksom väldigt oklart om vilken insikt barnet har när den liksom ger samtycke till någonting.
Mm. Och sen har jag också funderat lite kring om det kan ses som att de här barnen som syns mest i sociala medier, om man skulle kunna tolka det som att de har ett arbete. Och då kommer man in på arbetsmiljölagen. Och den säger ju att barn under 13 år inte får arbeta i Sverige om inte föräldrarna, så båda vårdnadshavarna, ansöker om ett tillstånd. Och det tillståndet kan man idag bara få i särskilda fall. Och det kan till exempel vara om man är duktig på idrott och får betalt från ett lag, eller om man är barnskådis.
Och där tänker jag att mycket av det här, liksom den här influencer-marknadsföringen, när man liksom spelar in videos och olika typer av klipp och så, tycker jag att man liksom på många sätt kan likställa med barnskådespeleri, för att du har ju liksom en, du har en produkt som du promotar, du har ett manus, du har liksom ofta från företagen i sig liksom ett, ja men du får som ett uppslag om så här, den här produkten ska promotas på typ en lekpark som tilltalar ex personer. Så det är ju liksom, det är ju nutidens barnskådespeleri.
Mm, jag håller med. Och som jag nämnde tidigare så måste båda vårdnadshavarna vara överens om publicering av bilder på barn. Och Linda, du har ju lite erfarenhet av det från vårdnadstvister.
Ja, precis. När sociala medier började liksom explodera lite grann i Sverige, det var när jag hade jobbat några år 2013-14, och där började ju den här typen av material att användas liksom som bevisning i vårdnadstvister. Och jag vet att det här var ganska problematiskt när det började användas, för att vuxna människor som skaffade de här sociala medierna, då var det ju liksom främst Facebook och Instagram som var uppe i ropet, de hade inte själva liksom det konsekvenstänket som krävs när man lägger upp material, vilket gjorde att de lade upp väldigt mycket material också på sina barn i men ganska så här utelämnande, ganska kränkande situationer. Och det blev ju liksom väldigt problematiskt och togs också upp både av mig och av andra som bevisning för, ja men helt enkelt, att du är en olämplig vårdnadshavare eller att du är en olämplig boendeförälder när du exploaterar barnen på det här sättet.
Och nu när du är inne på kränkning, då kan man ju också diskutera om det på något sätt skulle kunna anses vara brottsligt i vissa sammanhang att publicera bilder på barn. Till exempel antingen att barnet är väldigt ledsen eller upprörd eller trotsig. Men det kan också vara så att man hänger ut barnen genom att skriva att det har kommit fram att mitt barn mobbar ett annat barn. Eller någonting som verkligen är kränkande.
Ja, och då kommer vi in på barnkonventionen. För att barnkonventionen, som jag tror att de flesta lyssnare vet, den blev ju lag för lite över 2 år sedan. Och där är de ju väldigt tydliga med att med liksom så här barnets rätt att komma till tals, barnets rätt till vila, fritid, ja men helt enkelt barnet i fokus. Och där blir det ju väldigt problematiskt med så att säga barn under 13 år, där då ställföreträdare, det vill säga vårdnadshavarna, ansvarar för att lägga ut det här. Eftersom barnets kränkningar är ju väldigt, väldigt svåra att komma åt där. Eftersom det som kanske ett barn tycker det är kränkande, tycker inte föräldern är kränkande.
Mm. Ja, Frankrike har ju nyligen infört en lagstiftning för att råda bot på den här problematiken. Och då, de säger ju att, eller där är det ju så att man då måste ansöka om att få publicera bilder och filmer på barn i kommersiella syften. Och om du inte gör en sån ansökan så kan man ju antingen få böter eller till och med fängelse upp till 5 år.
Ja, och det får man ju se, så att säga. Nu är inte jag expert på fransk rättstillämpning, men om man tittar liksom på det lite unionsrättsligt, att ja, de flesta europeiska länder har ju relativt samma straffsatser, så är ju 5 års fängelse, det är ju, alltså det är väldigt, väldigt allvarligt. Om man tittar på de brott som har delat brottsbalken i Sverige, så är det ju verkligen, det är ju verkligen grov brottslighet. Så att Frankrike vill ju verkligen ha statuerat exempel att det är väldigt allvarligt att så att säga att utsätta ett barn för det här med allt vad det innebär.
Mm. Och de säger ju också då i Frankrike att föräldrarna måste sörja för att barnen ska få ta del av den större potten av de intäkterna som kommer ifrån publiceringen. Alltså samarbeten och så vidare.
Ja, för det är väl lite den svåra problematiken, just att det handlar ju om 2 delar. Dels handlar det om liksom att exploatera barnet, det vill säga att, ja, men att, som vi pratade om tidigare, att barnet kan utsättas för kränkningar, barnet kan få psykisk ohälsa till följd av det här, lite grann den lagstiftningen utifrån barnkonventionen. Men sen har vi just den ekonomiska aspekten, för väldigt många influencer, de livnär sig på att göra olika former av samarbeten där deras barn och liksom hela familjen, alla familjemedlemmar allt mer ingår.
Så, men vad tycker du då, Linda? Tycker du att vi borde ha en, någon särskild reglering som gäller publicering av bilder på barn.
Det gör jag absolut. Jag ser ju bara liksom utifrån, eftersom jag inte liksom själv behöver ta ställning till det dagligen, att det är en väldigt stor problematik. Och jag följer ganska många influencers, har liksom sett senaste åren att vissa har liksom gått över nästan från att marknadsföra sig själva och sitt varumärke till att marknadsföra liksom sitt barn som ett eget varumärke.
Mm.
Och det kan liksom handla om samarbeten som är liksom värda 100 000 styck.
Mm.
Och vissa, så att säga, influencer där är liksom hela familjen blir liksom ett varumärke.
Mm.
Och då blir det också väldigt, väldigt svårt för barnet, om barnet kanske från början har lämnat ett samtycke eller att föräldrarna är överens. Vad händer om man liksom blir oense om det på vägen?
Mm.
För det är ju upp mellan varven att man har varit överens om att ha ett samarbete där barnet har varit med, och sen så har det hänt olika saker så att man inte är överens. Vad händer då om den ena föräldern vill exploatera barnet men den andra inte vill det?
Ja, jag menar att då kan man ju inte göra det.
Nej. Nej, alltså rent juridiskt så ska man ju inte kunna göra det, för att om man tittar till exempel på, jag glider tillbaka till det här med vårdnadstvister för att jag jobbar så mycket med det, men där är det ju väldigt tydligt när det gäller liksom olika former av aktiviteter, typ att du ska spela fotboll eller gå på teater eller vad som helst, att det är ju en aktivitet och då kräver det båda vårdnadshavarnas samtycke. Många aktiviteter kräver också ett skriftligt samtycke för att man ska kunna genomföra det. Och jag menar ju att det här är exakt samma sak.
Mm.
Det här är i bästa fall en bisyssla och i de värre fallen nästintill ett heltidsjobb.
Mm.
Så det kräver ju verkligen båda föräldrarnas samtycke, och i vårdnadstvister så kan det leda till att om du bryter mot det, att du alltså i det värsta fall anses helt enkelt som olämplig som vårdnadshavare.
Mm.
Och det menar jag att det ska kunna göra här också.
Mm. Jag startade ju ett Instagram-konto utifrån min roll som advokat för drygt ett år sedan.
Mm.
Och då funderade jag mycket på hur jag ställer mig liksom privat i den här frågan. Och jag landade i att jag inte vill visa ansiktet på mina barn.
Nej, det är nog väldigt klokt.
På det kontot då. Sen har jag ett privat konto med inte så många följare där jag visar bilder på mina barn eller ansikten på mina barn. Men då har jag tänkt att om ingen utomstående kan identifiera att det är mitt barn, så skyddar jag mitt barn på det sättet.
Ja, för då blir det ju som sagt att det barnet kan ju aldrig identifieras.
Nej, precis.
Sen så tänker jag också i ditt fall att du är också väldigt försiktig med vad du lägger upp. Jag tänker, du skulle nog aldrig lägga upp varken på din privata Instagram eller på din professionella Instagram till exempel en bild när något av dina barn badar nakna.
Nej.
För det är ju, alltså, det är ju, många gör ju som du, att de lägger upp bilder men att de sätter en smiley face eller någonting för ansiktet.
Mm.
Men att de inte tänker på, alltså, bilden i sig kan vara kränkande. För att, och det har ju också diskuterats väldigt mycket, just att så här, lägger upp en bild på ett barn som badar naket eller i ett mjölkbad eller vad som helst, att det kan bli liksom väldigt, det kan verkligen hamna i fel händer. Jag märker ju utifrån det, ja, mitt sidoengagemang är alltid sett, att det är väldigt mycket bilder och filmer just på barn som hamnar på omvägar, som kan få väldigt allvarliga liksom konsekvenser i form av pedofiler och liknande. Att det, så att man ska inte bara tänka kanske på att man ska blurra ansiktet, utan också så här, i vilken situation är det här barnet, och vad kommer det få för konsekvenser för det här barnet, den här bilden, liksom idag, om 5 år, om 10 år. Och om man inte kan svara på de frågorna, då bör man nog helt enkelt inte lägga ut det.
Ingen kommer vilja lägga ut några bilder på sina barn efter det här.
Nej, och det är inte våran tanke, utan våran tanke är ju mer att man så här, man bör, både när det liksom gäller, när det gäller privata bilder, att man liksom, man bör vara eftertänksam med vad man lägger ut, och när det liksom gäller professionella saker, att det här, att liksom tänka på det, att det här är inte liksom bara en oskyldig video, utan det här är att likställa liksom med en betald aktivitet.
Mm.
Barnskådespeleri, eller att ditt barn faktiskt liksom, den går på en aktivitet som den kanske gör 2 gånger i veckan, och då krävs det samtycke från båda vårdnadshavarna.
Mm.
Så är det.
Ja, och jag tänker också att sociala medier har ju funnits ett tag, men det är ändå ett relativt nytt fenomen. Så att jag tror inte att någon riktigt vet vad konsekvenserna är ännu.
Nej, nej, de har ju inte funnits. Alltså det är ju bara liksom den generationen som växer upp nu som har sociala medier. Alltså på min tid, jag växte upp mitt på 80-talet, då var det liksom att de första sociala medier jag kom i kontakt med, det var liksom Lunarstorm någon gång på början av 2000-talet. Och där vet jag liksom själv i egenskap av det barn jag var då, att man hade ju ingen insikt överhuvudtaget. Och problematiken är att föräldrarna har ju sällan insikt i nya sociala medier. Jag vet inte hur det är med dig med TikTok och allting som har kommit nu.
Ja, jag försöker hålla mig uppdaterad. Det måste man göra när man har två tonåringar. Men det är en djungel.
Ja, nej, men det är ju väl... Och, det vi också märker lite grann, det är ju att sociala medier ändrar ju mer och mer riktning. Tidigare handlade det väldigt mycket om vad man skrev. Nu handlar det, sen handlar det mycket mer, till exempel när Facebook kom, sen handlar det mer om bilder, då kom Instagram, och nu handlar det mer och mer om rörligt media, videos, med liksom YouTube och TikTok och så. Och det gör ju också att rörliga bilder och videos och sånt är ju, det är mycket, mycket farligare på något sätt än saker man skriver på ett sätt, när det gäller just den här liksom exploateringen av barnen.
Jag lyssnade på Mårten Schultz.
Ja, ja, min gamla lärare från Stockholms universitet.
Ja, och jag måste säga att jag vet inte vilken titel han har. Är han professor eller är han lektor?
Vågar inte säga.
Nej, han är i alla fall väldigt smart. Ja. Så kan vi säga. Och jobbar på Stockholms universitet.
Ung och driven.
Ja, han sa en intressant sak. När vi lägger ut bilder på våra barn idag, skulle det i framtiden kunna påverka vad de kan teckna för försäkringar?
Ja,
för att till exempel om man lägger ut, som min dotter, hon bröt armen här för några år sedan.
Ja.
Och om man då lägger ut det på nätet, då finns ju det där. Så ett försäkringsbolag kommer ju kunna då skanna av internet och se vad finns det för information om den här personen. Och efter det då meddela vilka försäkringsvillkor som gäller för den personen.
Ja, alltså det är ju en väldigt intressant aspekt som jag faktiskt överhuvudtaget inte ens har tänkt på.
Nej.
Som kan bli väldigt betydelsefull. Och sen tänker jag, om man liksom spinner vidare på den delen där i framtiden, bara när vi säger då när barnet faktiskt har fyllt 13 år och ger sitt samtycke till en förälder som, ja, mindre nogräknad känns fel att säga, men en förälder som kanske inte har ett fullt utvecklat konsekvenstänk kring det här med sociala medier. När det gäller till exempel att söka, jag tänker när man söker sitt första sommarjobb och liknande extrajobb, det gör väldigt många när de är liksom runt 15-16. Och är det då kanske ett lite busigt, lite stökigt barn där föräldern liksom väljer att, ja, men kanske uppmärksamma det på sociala medier. Nu var den här, när jag varit i skolan igen för att min son har klottrat eller gjort någon sån här saker, då kan det också påverka vad det här barnet får, alltså för arbetsmöjligheter, sin första kontakt med arbetslivet, för att det här barnet då via den här förälderns exploatering framstår helt enkelt som, ja, men oseriös.
Ja, men sen tänker jag på en annan intressant fråga också. Om jag, min yngsta är som sagt 2 år, om jag lägger ut bilder på honom nu, bilder som jag tycker är jättegulliga och min man tycker det är helt okej, men vad händer om han, när han är 16 år, om han säger jag vill att du ska ta bort alla bilder för mig?
Ja, då måste du nog nästan göra det.
Ja, men det går ju inte.
Nej, alltså det du kan göra, nu är det ju svårt att säga om vilka sociala medier som är aktiva då, men det du kan göra är ju att du kan, ja, från de sociala medier som finns kvar då, ja, man kan ju ta bort allt som är upplagt från din egna profil. Men risken är ju att det liksom lever kvar på internet i alla fall.
Ja, för jag har sett ibland på mitt Instagram att folk väljer att spara mina bilder som jag lägger upp av någon anledning.
Kan man göra det? Ja, man, ja. Man kan skärmdumpa eller?
Nej, men det finns en liksom knapp man kan trycka på.
Jaha, det var mer än vad jag visste.
Ja.
Och det är lite oroväckande för att... Som sagt, för henne,
ja, nu är det ju bara en massa selfies på mig. Det är ju mitt konto går ut på.
Jo, men jag tänker ändå att det är så här, jag anser mig vara ganska, så att säga, kunnig inom sociala medier som jag har jobbat med det i så pass många år. Men det här var någonting som jag inte visste. Och det är lite oroväckande. Jag tänker så här, bara en sån sak. Att man tänker så här, men jag lägger upp det där och så tar jag ner det om 2 timmar eller om 5 dagar eller någonting sånt. Men hur många har liksom sparat det och spridit det och liksom lagt det i sina stories för att de kanske tyckte att det var väldigt bra eller så. Mm. Så man ska vara väldigt försiktig. Och någonting annat som du var lite grann inne och nosade på den här artikeln också, det var just den här ekonomiska aspekten, att om barn gör samarbeten och sånt med sina liksom influensföräldrar. Här tidigare så tog du upp i samband med lagstiftningsändringen i Frankrike kring det här med att hur man säkerställer att det som barnen faktiskt då tjänar på sina influenser, samarbetsuppdrag med sina föräldrar, att det faktiskt går till barnen och inte till föräldrarna.
Ja, precis. Eller att de ska sörja för att den större delen ska gå till barnen.
Precis, och det är ju samma, jag tänker, när alltså det finns ju olika sorters liksom kapitalförsäkringar och liknande, och när man får arv och såna grejer, att där har man liksom en väldigt klar lagstiftning om att om barnet liksom ärver pengar eller får pengar på något annat sätt, att man sätter liksom som en oberoende förvaltare till de här pengarna.
Men sånt överförmyndaren finns det, kommer in då, ja.
Precis, men sånt finns det ju överhuvudtaget inte här. Att företaget signar ju med föräldern, fast det är det barnet som ska göra själva uppdraget. Men rent teoretiskt, som jag har förstått idag, så kan det ju vara så att barnet ser inte en enda krona av det här. Och när barnet liksom är så pass gammal själv så att den då rent teoretiskt skulle kunna ha egen liksom rättshandlingsförmåga att efterfråga de här pengarna, så finns det inga pengar. För att börja, så att säga, sammanfatta lite, så märker man ju lite grann när man går igenom det att det finns ju mycket lagstiftning. Vi har GDPR som vi tog upp, men det är inte applicerbart liksom på privatpersoner. Så det blir mera när liksom influencers som har ett eget aktiebolag eller ett eget bolag som är en juridisk person, att det kan komma i fråga. Och sen har vi det här vi tog upp med, vi har arbetsmiljölagen, där viss del av liksom omfattande aktiviteter kan komma i fråga. Och sen har vi ju barnkonventionen och föräldrabalken. Men jag vet inte hur du upplever det, Jannica, men jag upplever i alla fall idag att, jag menar, att det är väldigt abstrakt. Det är väldigt svårt med den lagstiftning som vi har idag att faktiskt komma åt det här.
Jo, men det är ju. Jag tänker att de vägarna som rent spontant finns idag, det är väl att man får göra en orosanmälan till socialtjänsten. Om man är vårdnadshavare så kan man ju gå via tingsrätten och ansöka om ensam vårdnad. Men det kanske inte är något man egentligen vill göra.
Nej, för allting annat kan ju rent praktiskt egentligen funka. Men att man är liksom oense just om den frågan.
Men det skulle vara intressant att se dels om det här skulle kunna vara brottsligt eller om det skulle vara i strid med GDPR. För jag tänker att om det är så att en förälder får höga böter på grund av publicering, då skulle ju det kanske kunna vara avskräckande.
Det blir det verkligen. Men jag tänker att förhoppningsvis här, Frankrike har ju banat väg lite med den lagstiftningen som man gjort nu. För där kräver man båda föräldrarnas samtycke, vilket gör att om man skulle applicera det i Sverige så skulle man ju enkelt kunna visa att vid ansökningstillfället i alla fall så hade man båda föräldrarnas samtycke, och då är det också svårt att använda sig av den här typen av frågor i liksom en kommande vårdnadstvist.
Och det jag tänker att man främst ska göra om man vill skydda sig och vill publicera bilder på barnen i ett kommersiellt syfte, det är ju att göra en ansökan till Arbetsmiljöverket för att få det godkänt då, att man anser att barnet ska få rätt att arbeta trots att barnet är under 13 år.
Precis. Så att, och som alltid när det gäller barn, så det gäller det ju helt enkelt att barnet ska vara i fokus. Och när det gäller det här ämnet som vi har pratat om idag, så är det viktigt helt enkelt att man har barnperspektivet när man då lägger ut bilder på barn eller gör kommersiella sammanhang som där barnet spelar huvudrollen helt enkelt.
Ja, precis. Det här var första avsnittet av vår podd. Vi hoppas att ni har tyckt att det har varit intressant. Och du kan väl berätta lite, Linda, vad vår tanke är med den här podden.
Ja, nej, men som sagt, det heter ju Barnrättssnack, och Våran tanke med den här podden är ju egentligen att vi ska prata om olika frågor som relaterar till barn. Det kan vara, idag har vi pratat väldigt mycket om barn i sociala medier. Vi kommer framöver att prata lite grann om barn som blir omhändertagna enligt LVU, ur barnperspektiv där. Vi kommer prata om olika aspekter av vårdnadstvister, barnet som ett brottsoffer när man pratar särskilt företrädare för barn. Lite äldre barn som blir utsatta för brott, kanske ur målsägandebiträdesperspektivet. Vi har många idéer helt enkelt, och vi har ju tillsammans 21 års erfarenhet av den här typen av arbeten.
Och det är en sak jag ser fram emot att prata om, som är ett av mina, liksom, det jag brinner mest för. Det är ju hur man ska värdera barnets vilja när barnet har blivit utsatt för brott. När det gäller om barnet ska träffa den föräldern, förövaren, eller inte.
Mm. Ja,
det är en komplicerad fråga med
många synpunkter. Ja, ja. Den delen stött mig på ibland, och motsatsvis så brinner jag även för, alltså, det omvända, där barn på felaktiga eller liksom helt enkelt inte sägande grunder hålls från den ena föräldern under många år som det tar att genomgå vårdnadsprocesser, där det helt enkelt kanske inte, det finns inga juridiska grunder för varför barnet inte ska träffa den andra föräldern, men föräldrarnas konflikter är så pass stora att liksom den ena barnets förälder egenmäktighet helt enkelt har tagit beslutet att barnet behöver inte den andra föräldern helt enkelt. Och båda de frågorna är väldigt, väldigt allvarliga, för att både om barnet tvingas till umgänge eller boende med en förälder som har utsatt dem för brott, eller om barnet på felaktiga grunder hålls från en lämplig förälder, så är det ju barnet i slutändan som far illa.
Mm. Och vår förhoppning är att vi ska lyckas få ut det här en gång i veckan.
Precis. Sen vet ju i alla fall alla ni jurister som lyssnar på det här att det kan ju gå ganska snabbt i våran bransch. Man kan bli ivägring på förhör, och det kan vara förhandlingar, och det kan vara mycket olika saker. Men vår förhoppning är att vi ska kunna släppa ett nytt färskt avsnitt med barnrätt varje vecka här nu under våren.
Om ni har några frågor till oss, eller om ni har något ämne ni vill att vi ska diskutera, så får ni gärna mejla oss på barnrattssnack@atlasadvokater.com. Och sen får ni gärna följa oss på sociala medier. Och där heter jag advokat Jennica Pollett på Instagram.
Och jag heter än så länge jurist Linda Bolin. Förhoppningsvis då advokat Linda Bolin om ett par veckor.
Tack för att ni har lyssnat.
Hejdå.
Hej.